min hals fyllde.
Okej.
Ja, det var bara det jag hade att säga.
Del två. Utav valspecialen. Eller vad man ska kalla det. Vi ska snacka valspurt. Det innebär våra egna skoldebatter som vi har deltagit i. Ja. Och också, jag menar alltså valspurten. Vi var i Stockholm. Lite sådana saker. Två veckor innan valet börjar vi på. Jag kan inte komma ihåg vilken datum, men två veckor innan valet. Vi håller oss efter tidsspannet före och efter valet.
Återigen.
Precis. Så två veckor innan valet. Vi är i Falun.
Det är vi.
För att vår kära, underbara Annie kommer på besök.
Till er som inte vet, Centerpartiets partiledare.
Precis.
Jag hoppas att ni vet det.
Ja.
Annars, ja.
Vår
Google.
Annars Google. Precis. Nej men så, vi träffade henne.
Mm.
Det var underbart. Jag började nästan gråta.
Ja, nu låter det ju oerhört dramatiskt för de som inte vet backstory.
Precis, men jag känner ju Annie
mm.
Sen tidigare. Hon har varit vän med mina föräldrar hur länge som helst. Alltså hon har ju känt mig sen jag var lite bebis liksom. Så det är lite mer emotionellt för mig att träffa henne just för att jag har ett band med henne. Mm. Och jag träffar inte henne så ofta.
Nej,
så
precis.
Det var väl mest därför det blev liksom känsligt. Sen var det lite så här jobbig dag bara. Alltså
ja.
Liksom en kram från Annie bara made my fucking cup falla helt.
Precis. Och lite så som sagt väldigt, väldigt mycket jobba hårt. Mm. Man var väldigt trött och mycket att man kände liksom de här två veckorna innan valet att man var på bristningsgränsen hela tiden.
Mm. Och det var alltid liksom, nu lägger vi en högre växel.
Exakt, och man bara högre växel.
Så nu kämpar vi sista.
Ja.
Så här, vi får, vad var det? Det var liksom såhär vi får köra slut på oss typ. Eller
precis.
Det får man ta i kapp efter valet. Eller så här.
Lite så.
Jag är redan sönder.
Men då också okay. Få träffa Annie och ändå får man bekräftelse att man gör ett bra jobb. Att det är det man gör. Och får prata med henne liksom, och det man gör är... Ja, men då var det ännu mer värt det.
Mm.
Känner jag.
Precis. Det blir mer bekräftat. Och man känner att man syntes och att man betydde lite mer. Typ. Att det verkligen det är värt att man står på de här skolorna. Det är värt att man står och kampanjer på festivaler. Mm. Det är värt att man liksom...
Det är värt att man är så slut. Att man är så slutkörd.
Precis.
Det är värt det.
Mm.
Och det var väldigt skönt. Och det tyckte jag gav mig en boost.
Mm.
För att liksom klara av den här allra, allra sista höja växeln igen.
Precis. Ja, jo, och det håller jag verkligen med om. Och det här var ju också efter vi hade fått reda på nyheterna kring attentatet på Gotland.
Mm.
Att det var riktat mot Annie från första början. Dora, att det var liksom hon som var målet för den här gärningsmannen då. Men så det var ju också lite jobbigt det också.
För att alltså jag tror att det satte oss alla lite ur balans.
Mm.
Det vart liksom så, det svajade till lite och man var tvungen att så, vad innebär det här? Vad innebär det här för oss? Men också liksom, vad innebär det här för Annie? Och det var ju, och det märktes faktiskt när vi var i Falun. För att bara en sån liten grej som att någon skolelev, liksom. Vi var ute på torget i Falun.
Mm.
Och då var det en skolelev som kom med megafon och det var någon form av nollning. Eller whatever liksom.
Mm.
Och en elev kom ut och ropade in megafon. Och man ser hur liksom alla vi bara liksom stelnar till. Och tänker, vad är det som händer?
Ja, precis. Och sen också alltså, the amount av liksom, poliser, civilpoliser... Alltså sånt där som
precis,
också var
på vakter. Jag vet inte, det kanske inte är Säpo, men någon form av så personliga.
Precis, nej, men alltså det var ju jättemycket skydd liksom där också. Så absolut att man kände sig ändå så här säker, men man, det blir ju fortfarande så att det sitter ju i bakhuvudet. Det blir ju
det får en ju att tänka.
Precis.
Och man blir väldigt medveten om det hotet.
Mm.
Återigen det här hotet med att, som vi pratade om förra avsnittet. hotet
att vara politiskt aktiv.
Precis, och hotet av att göra ett ställningstagande som alltid ligger över en, även om det inte är ett direkt hot. Det blev väldigt påtagligt.
Nej, men så det var väldigt Falun. Vi käkade popcorn, träffade Annie, hade det allmänt trevligt. Och det var under samma vecka som vi hade varit på en del skoldebatter också. Precis. Nästan varje dag i veckan. Jag tror jag var i skolan en dag den veckan. Så det var liksom skoldebatt, skoldebatt, skolbesök, träffa Annie och sen var det skoldebatt och skolbesök igen. Och sen så träffade vi Annie igen.
Ja.
En vecka senare. När vi var i Stockholm på valspurtskampanj
helg
i Stockholm tillsammans med Riksorganisationen för CUF. Och det var väldigt spännande.
Det var väldigt spännande.
Men det var ju också väldigt kul att när vi träffade Annie och hon bara, är ni här också? Vi bara, ja, det är klart att vi är här. Vi behöver lite dalfolk. Det är,
ja, precis.
Det är klart att vi ska ha dalfolk i Stockholm liksom. Mm. Det är klart att vi är här.
Ja. Men det var lite så. Det är klart att vi är här.
Ja.
Och när vi ändå är inne på det här med Annie och hela det hotet, så tänker jag att vi kan ta och berätta om en liten tråkigare händelse som
skedde när vi var i Stockholm.
Precis.
På den här, vad heter det, spurthelgen i Stockholm, när vi skulle träffa Annie.
Vi var ju då ett ganska stort gäng med CUF-are. Vid valstugorna på Sergels torg så skulle vi träffa Annie igen. Hon hade en liten typ presskonferens där. Hela gänget liksom, det gick dit och sådär. Och alltså det var ju väldigt mycket folk på en väldigt liten yta till att börja med. Så bara det var ju lite obehagligt, just för att man hela tiden tänker på vad kan hända, vad kan hända. Och sen så hör vi att nerifrån, längre ner på gatan, så hör vi megafoner. Återigen, megafoner. Mm. Riktigt obehagliga uppfinningar.
Också bara så här, generellt saker som är typ höga ljud. Mm. Alltså det räcker att en jävla... Oj, gud. Det räcker att en så här, snorunge hoppar på en festis. Alltså ärligt. För att jag typ ska bli rädd för mitt liv.
Få
panikångestattack typ. Och så liksom så här, okej. Okay. Megafoner, folk som skriker, folk som smäller med grejer. Och det är verkligen så här, varför?
Ja. Sånt är läskigt.
Ja.
I alla fall, vad som hände var att vi hör megafoner. Jag uppfattar inte vad som sägs i megafonerna, för att det är väldigt så...
Det är mycket folk.
Det är mycket folk ljud, och det var det inte liksom tydligt ljud i megafonerna.
Det, allt det är man precis hör... bredvid så här, trafikerad väg, precis. Så man hör ju inte bra.
Nej. Nästa grej som händer är att våra ansvariga säger liksom, CUF-are, gå undan, gå bak, backa, göm er, liksom akta er. Och i den sekunden, liksom sekunderna som megafonen, som man hör megafonen, så är Annie som bortblåst. Hon liksom, hon säger hur långt som helst, vilket är väldigt fascinerande. Nej, jag måste gå nu. Så här, nu måste jag tyvärr gå.
Till personen hon pratar med.
Precis.
Den sekunden.
Ja. Hon försvinner bort och man ser liksom verkligen inte en skymt av henne. Jag har ingen aning om vart hon tog vägen. Och vi är liksom så, vad händer? För att hela situationen var väldigt obehaglig och man kände liksom, gud, vad är det som händer? Sen får vi ju höra då, och vi ser ju också lite grann, att det kommer ett gäng med nazister.
Ja.
Det kommer ett gäng med nazister vandrandes upp för gatan.
NMR har en typ manifestation och vandrar. De är inte jättemånga, men det är ju fortfarande liksom...
De var inte alls många, men ett gäng, kanske max 10 stycken, om vad jag uppfattade. Och de går förbi. Ingenting egentligen, mer än det som hände, men att de bara liksom gick. Och det får man ju göra. Men hela situationen upplevdes väldigt hotfull.
Ja. Och sen är det ju också liksom det här attentatet på Gotland. Det var
det är ju kopplat.
Gärningsmannen är ju kopplad till liksom
NMR.
NMR och att nazistiska grunder och så. Så det är ju inte konstigt att man kopplar NMR samtidigt som man står med liksom en CUF-tröja på sig tillsammans med gäng suffare, tillsammans med centerpartister från Stockholm vid Centerpartiets valstuga liksom, där Annie är. Det är klart att det blir
väldigt obehagligt, jag ska inte ljuga.
Nej, det var jätteobehagligt.
Och man blev väldigt liksom så ställd efter det. Men sen har jag funderat på om det var liksom ett aktivt val av NMR att just ha sitt lilla manifestationståg just när Annie har en presskonferens och de vet att det är mycket folk i omlopp. Förmodligen, jag tror inte att det är ett
en liksom slump att det råkade krocka. Nej. Med, nej, jag tror verkligen. Ja, nej, men när de hade vandrat förbi så, ja, men liksom allt gick tillbaka till det vanliga. Mm. För att det bästa sättet att hantera såna här människor är att ignorera dem.
Precis.
More or less liksom.
Och sen fick vi prata med Annie
en sen stund. Så fick vi prata med Annie, men sen liksom så fort vi hade gjort det och pratat med henne, kramats med henne liksom sådär, så var det lite som att hjärnan och kroppen typ hann ikapp och bara såhär, okej, men vänta, vad hände?
Precis,
chocken kom och alltså, vi bröt ju ihop.
Mm.
Bland annat också återigen för att vi hade, alltså vi har kampanjspurtat 2 veckor i sträck, för lite sömn, mycket påfrestningar, mycket resande.
Det här som vi pratade liksom om, att vi har varit, att vi var de här 2 veckorna väldigt nära bristningsgränsen.
Mm.
Jag tror att där brast det.
Där brast det verkligen. Mm.
För att det var liksom, det gick inte att hålla längre.
Nej.
När, för att jag tror att mycket är att man tänker väldigt mycket så här, varför gör jag det här? Jag vet ju varför jag gör det här.
Mm.
Men när man blir så trött och slutkörd,
mm,
då tänker man ju lite så. Mm. Och så kommer liksom hotet och hatet i kappen.
Mm. Och då blir det lite så här, ja, det här är varför jag gör det.
Mm.
Det här är varför jag engagerar mig och bryr mig. Det är just för att de här haten och hoten inte ska, alltså de ska inte bemötas som okej. Och
hatet får inte vinna.
Precis, hatet får inte vinna och det måste finnas en stark sida som är emot det.
Mm.
Det liksom, det går inte. Det går inte att acceptera det här på något vis alls.
Nej.
Så det är liksom därför vi engagerar oss och bryr oss. Men ja, som sagt, det brast.
Det brast.
Vi gick sönder, vi grät.
Det var lite skönt på något sätt.
Det var lite skönt att bara få gå sönder.
Ja, men alltså,
få
faktiskt
gråta, bara så här, känna, bara få ut allting.
Ja.
Det var nästan lite
terapeutiskt.
Det lät så konstigt att säga terapeutiskt.
Terapeutiskt.
Terapeutiskt, det låter ju också konstigt. Ja, whatever.
Det
kändes bra.
Ja.
Så det var väldigt skönt att få ut allt på något vis. Och vi gick tillbaka till
vårt boende.
Och
vi tog det lugnt. Vi myste lite. Liksom vi tog hand om varandra.
Ja.
Och så tog vi nya tag.
Precis.
Som vanligt.
Förutom att träffa Anna och gråta.
Vad gjorde vi i Stockholm?
Vi
kampanjade.
Ja, som vanligt. Och vi gjorde en film.
Det gjorde vi också.
En typ, vad ska man kalla, valfilm eller något?
Ja.
Det var ju så här typ.
Den heter 24 anledningar till att rösta på Centerpartiet.
Ja, jag tror det.
Ja.
Som SUF gjorde och la ut 24 timmar innan vallokalerna
precis
stängde.
Ja.
Eller öppnade. Öppnade, tror jag.
Öppnade,
ja.
Precis. Ja, precis. Ja. På valdagen då.
Och då så fick vi gå fram till ett bord där det låg en massa olika lappar. Där det stod olika påståenden, olika reformer som vi vill få igenom och så vidare. Till exempel grundlagsskydda aborträtten, fler poliser på landsbygden, fler poliser generellt var det väl också lite så.
Ja, men precis. Lite såna grejer.
Lite sånt så. Vi tog en varsin lapp, vi gick ut på Stockholms gator och filmade och sa det som stod på lapparna.
Precis.
Den ligger ute på CUF Swees Instagram. CUFSWE på Instagram.
Det går att se lilla mig.
Det går att se Klara och det går att se Saga. Det går inte att se mig. Och det här är jag riktigt förbannad och kränkt över. Det är alltså, jag är genuint. Jag känner mig, alltså vet du, jag har aldrig känt mig så typ, jag vet inte ens hur jag ska uttrycka det, men typ fucking så här edgad nästan. Alltså hur kör du med här? För jag satt där. Nej, men alltså jag måste måla upp den här bilden.
Jag vet inte bra på det.
Jo. Jag måste måla upp den här bilden.
Klipp bort.
Nej, jag måste måla upp den här bilden. För folk måste förstå varför jag känner mig kränkt. För grejen är så här, jag har ingenting emot att bli bortklippt. Men det var själva situationen som gjorde att jag blev kränkt. Jag sitter vid matbordet med alltså min familj har bjudit hem släkt. Vi sitter jättemånga runt matbordet. Och jag bara så här, oh my god, Sef har lagt ut sin video. Jag är med, eller typ så här. Så jag tar upp min telefon. Jag har inte sett den själv.
Utan det var första gången vi tittade igenom det. Jag satt, jag hade på typ så högsta volym på telefonen. Jag satt och bara så här, kolla så här. Och så bara, åh, där kom Klara. Och där kom Saga. Och så sitter jag verkligen så här. Och efter varje person så sitter jag bara, nu kommer jag. Så här, snart blir det min tur. Och sen så kommer Annie fram. Och hon är ju med i slutet.
Ja,
och det visste jag ju. Så här, filmen tog slut. Och så sitter jag där. Med hela familjen framför mig. Och har liksom suttit och så här på helspänn. Snart kommer vi bara, jag snart kommer med. Och så bara, så sa typ så här, mamma tror jag eller någonting. Bara så här, jaha, men vart var du någonstans? Så här, vadå, missar jag dig? Eller någonting så där. Jag bara, de klippte bort. Och jag var så kränkt. Alltså, jag har aldrig varit så kränkt i hela mitt liv. För, nej, men jag känner mig embarrassed. För att jag hade sett att den verkligen så här hypat upp det. Och så verkligen bara så här. Okej.
Okay. Jag kan tillägga att jag blev kränkt för att min lugg var väldigt ful. Så en jätteså reselugg. Helt platt när det blåste. Och det var bara fult.
Nej, men alltså så.
Det vi spelade in en valfilm i alla fall.
Vi spelade in en valfilm. Och jag blev kränkt. Men it is what it is. Den var fortfarande bra. Alltså så, don't get me wrong. Den var fortfarande bra, men de klippte bort mig. Det hade varit bättre med mig. The opportunity they had. And they missed out on it. Vi nattkampanjade.
Ja.
Vi,
jag behövde påminna Lina.
Vi buggade på Slussenbron.
Ja, och på Medborgarplatsen.
Alltså vi jag, Saga, Klara tillsammans med två stycken från RO gick ut i Stockholms stad mitt i natten.
Vi affischerade.
Vi satte upp
bilder på Annie.
Precis. På diverse stolpar och ja, så.
Lagliga stolpar.
Vi såg Jonas. Oh my god. Alltså vi stod
TikTok Jonas.
Jonas Grenselius.
Och klart.
Hoppas jag säger det rätt. Jag ber om ursäkt om jag inte gör det.
Förlåt Jonas.
Jag älskar Jonas. Vi såg Jonas. Vi var som sagt ute och affischerade. Och vi hamnade utanför en queer bar.
Ja, alltså mellan i Gamla stan, mellan Gamla stan och Söder typ.
Precis.
Innan Slussenbron.
Och så ser vi Jonas. Och grejen var såhär, jag var så nära på att gå fram till honom. Men det var ju massa folk runt honom
hela också tiden. Återigen. Vi var profilkläder.
Precis.
Vi var politiker.
Vi var politiker. Och ja, då kändes det lite typ, gå fram till Jonas och bara, tjoo. Det kändes lite, nja. Men alltså,
vi blev väldigt glada av det i alla fall. För att Jonas sprider väldigt mycket kärlek.
Jag älskar Jonas. Jag hoppas det är okej att älska Jonas. Om inte så skiter jag älskar Jonas.
Kan vi bara ta ett moment för min så här beskrivning över Stockholm.
Ja.
Innan Slussenbron i Gamla stan, mellan så Gamla stan och Söder, innan Slussenbron. Den gaybaren.
Ja, den gaybaren.
Du vet.
Vi buggade på Slussenbron. Och då kom det två damer som var lite förfriskade.
Lite runda om fötterna.
Lite runda om fötterna, som också gärna ville dansa. Mm. Så de ställde sig bredvid oss och buggade med oss.
Vi hade musik.
Vi stod ju inte tyst på Slussenbron och buggade. Utan vi hade en högtalare med oss och spelade musik. Och så buggade vi till den musiken. Jag tror att det var typ så här, inget stoppar oss nu eller något sånt där.
Precis.
Så vi började, ja. Och då så buggade de med oss. Och sen
en ganska bra stund.
Ja.
Sen pausade de och liksom så här. Ser du vilka det är vi buggar med här? Och sen gick de vidare.
Ja. Men vi spred kärlek.
Det
och
gjorde vi.
Glädje.
Och det är det viktigaste.
Det är det viktigaste. Och det gjorde vi på Medborgarplatsen också.
Där pratade vi med väldigt många grabbar. Ja. Okay. Ja, i alla fall.
Vi dansade, vi spred glädje, vi spred kärlek en natt i Stockholm.
Ja.
Vi delade ut flyers, vi delade ut godis, vi delade ut cheeseburgare.
Ja.
Och vi snackade med folk.
Det var så mysigt. Det var ganska kallt, men annars var det väldigt mysigt.
Ja, det var det faktiskt. Sen gick vi tillbaka till boendet. Ja. Eller vi åkte tunnelbana till boendet. För då hade vi gick alltså...
Vi gick från Gamla stan till Medborgarplatsen.
Ja, det är ju inte skitlångt.
Nej,
när
inte.
Man tänker på hur man går vanligtvis liksom här i Dalarna. Men stockholmarna tyckte att det var långt, så att då åkte vi tunnelbana tillbaka.
Precis.
Men det tackade vi nej till, för vi var jävligt trötta.
Ja. Så. Sen sov vi och sen
vaknade vi. Wow.
Jo.
Va? Nej, fan också inte igen.
Fan vad grejer. Fan inte igen.
Vaknade.
Ja, okej. Okay. I alla fall, sen åkte vi hem. Efter en stund. Eller, ja.
Ja, det var ju typ frukost, lunch. Ja.
Okay. Väldigt mys.
Ja.
Det var en härlig helg.
Jag slutade liksom valspurten med att prata om de skoldebatter som du och jag faktiskt tog. För det var ju lite spännande. Det var, ju lite,
det var väldigt spännande.
Det var nervöst, och, men det var liksom kul.
Ja.
Du och jag hade vår första debatt, skoldebatt i Mora.
I Mora.
Först hade jag direkt på morgonen. Det var lite oförberett att det skulle vara just då, men jag hade ju förberett mig generellt annars.
Precis. Upplägget på själva debatterna var att...
Det var tre omgångar under dagen.
Precis.
En på morgonen, en vid lunch och en på eftermiddagen.
Precis.
För att det var så här olika typ. Jag tror att de delade upp det i program faktiskt. Ja. Och då så en skoldebatt, det är liksom det är som en vilken debatt som helst. Alltså man sitter, vi satt på en scen då, och så hade vi
ofta i någon form av aula.
Och då hade vi representanter från ungdomsförbund, men också från partiet, för de som inte har aktiva ungdomsförbund och sådär. Så fick de skicka dit partister istället. Som vi sitter och debatterar mot. Och då så...
Alltså upplägget i Mora var ju så att de hade någon form av omröstning. Ofta får man ju veta i förväg att skolan har bestämt liksom, ja men typ 3-4 områden som man ska prata om. Och så kanske att de har förberett frågor och sådär. Men upplägget i Mora var att de hade... Jag tror det var 7-8 olika områden. Och sen fick varje grupp, vid varje debatt, så fick de liksom rösta fram vilka typ 3 områden de helst ville att debatten, ja men precis, att debatten skulle handla om. Så då var det lite, alltså det var lite klurigt.
Ja, för då fick vi sitta så här kvällen innan och, eller ja, dagarna innan.
Och förbereda jättemycket material.
Vilket... Alltså läsa på och skriva ner material om 8 jättebreda områden. Och liksom också förbereda sig mentalt för att
precis, göra det. Så det var väldigt nervöst, kände jag i alla fall. Just för att det är så här, man vet inte vad som kommer och man kan inte förbereda sig till 100%, vilket man aldrig kan. Men just att man inte kunde liksom, det var så brett. Det
man
var
kunde
så
liksom himla brett. Inte fördjupa, utan man fick lov att skrapa lite på ytan på alla områden.
Ja. Sen var det också väldigt kort svarstid och korta repliker.
Ja.
Så det var lite kluriga förhållanden där,
ja,
i Mora.
Ja, det var lite stressigt just. Alltså just det här med att det var så korta svar och grejer. Så då satt man där. Ibland så ville man ju bara säga någonting kort. Men sen var det också de gånger som man satt och pratade, så fick man lov att bryta av mitt i. Vilket ofta också händer. Men det var ju oftare man inte hann prata klart överhuvudtaget någon gång. Ja. För att det var så kort tid. Jag tror vi hade typ 30 sekunder eller någonting. Och det, var så här.
Och det gör ju att man också måste tänka ut ganska noga vad man ska säga.
Ja.
För att det inte ska komma ut fel.
Ja.
När man har så kort tid att förklara sig. Man kanske knappt ens har någon tid att förklara sig. Utan den tid man har är liksom säga ett påstående. Och då måste det bli rätt.
Precis. Och också i en debatt så är det ju redan ganska stressigt och det går ganska fort. Och då när tiderna man har på sig blir ännu kortare, då blir det ännu stressigare. Och för oss att ha det som vår första debatt, det var ju lite speciellt. Men det var kul.
Ja, och jag tyckte att det gick bra. Det var snäll publik. Just då var, vad säger man, sina kollegor inom politiken, meddebattörer kan man kanske säga. De var väldigt snälla just den dagen. Så att...
Just den dagen?
Ja, men alltså, ibland är det ju så. Ibland blir det lite hetare. Men just då var de, alltså alla var väldigt lugna skulle jag påstå.
Nej, men så jag hade min första debatt. Först utav oss.
Du var först ut i Mora.
Ja, och jag tyckte att det gick bra. Jag tyckte att jag fick ganska bra respons. Jag fick ändå sagt det mesta jag ville säga. Jag var som sagt väldigt nervös. Jag hamnade bredvid en vänsterpartist som var väldigt nervös. Som också var väldigt nervös, som också hade sin första gång. Men det var fortfarande kul. Och men också det här just med att få respons på det man säger väldigt mycket mer direkt. Du har liksom en publik som applåderar när du säger någonting bra. Eller liksom.
Det tyckte jag också var väldigt kul. För då får man ju den här, jag tänker liksom hjärnan kopplar att nu sa jag något bra, de gillar det här. Och det dels peppar en mer. Men sen gör det ju att man känner sig mer trygg i att sitta där.
Ja.
För att jag kände mig väldigt nervös. Jag var så liksom, när det skulle börja var det liksom
Som att hjärtat höll på att hoppa ur mig. Jag ska inte ljuga. Jag var väldigt, väldigt nervös. Och då är det också svårt att framföra politik.
Highlight från Mora.
Man hann knappt tänka. För...
Nej.
Satt och bara,
nej, men jag tyckte... om jag får vara lite sån. Det är kanske inte just från debatten. Men att vara Mora överlag. I pausen så gick vi alla åt lunch. Och så satt vi tillsammans. Så jag tyckte det var ganska... Alltså vi gör de andra debattörerna då, från de andra partierna och ungdomsförbunden, så tyckte jag det var en ganska trevlig lunch.
Tack Mora.
Tack Mora.
Klara, du var på Soptorg och höll i en debatt. Det var det sista du
höll gjorde. I debatten gjorde jag inte.
Nej, det gjorde du inte. Du deltog i en debatt.
Ja,
en skoldebatt på Soltorg. Mm. Det sista du gjorde i valspurten.
Ja, men precis. Vi var på Soltorg. Vi var inbjudna till debatt på Soltorg.
Soltorgsgymnasiet i Borlänge.
Precis.
Ja.
Och det var som sagt, min första debatt hade jag gjort på onsdagen i Mora då. På torsdagen så tog jag debatten på Soltorg. Så min andra... Ja, och då var det väl så också lite klurigt upplägg skulle jag vilja påstå. Om vi börjar med att snacka om...
Jag skulle vilja säga att det var sämre. Alltså att det var liksom, det var mycket klurigare.
Mm.
Alltså rent som åskådare tyckte jag att det var väldigt svårt att hänga med.
Ja, ska jag vara ärlig så minns jag inte så mycket om upplägget. För där var jag riktigt, riktigt nervös. Just för, av många faktorer.
Jag som åskådare kan berätta lite.
Mm, ja, men berätta om upplägget du.
Mm. Nej, men det var ju lite så att, där var det också lite så här att eleverna hade röstat fram olika områden liksom. Men sen var det också så att de fick ställa typ egna frågor. Alltså istället för
alltså
att det
specifika
var...
frågor riktade mot.
Men det var nästan hela debatten. Alltså så alltså specifika elevfrågor, inte liksom typ ett område, utan det var liksom bara så här.
Det började frågor. Med lite kort alltså specifika frågor inom områden.
Ja. Men sen så blev det liksom verkligen så här, men också med de här specifika frågorna så var det verkligen, okej, den här frågan till M, K, D,
precis.
S typ.
Och sen blev det debatt utifrån det.
Precis.
Så att om frågan var riktad till S så fick S frågan och sen fick man, de fick svara, precis. Och sen så fick vi andra svara eller...
Be replik liksom.
Precis.
Ja.
Och då, där var det också ännu kortare, både svar och replik.
Än vad det var i Mora.
Precis, och sen så var det en annan spännande faktor.
Traktor! Jag måste också bara nämna, den där bilen som står där, den står och har såhär bakvindrutetorken. Ser du?
Nej.
Där.
Nej.
Den typ rostfärgade bilen.
Ja, vad står den på?
HZK.
Ja.
Båda vindrutetorkarna är igång. Men det regnar inte. Bilen ser inte ut att vara liksom igång. Och jag ser inte om det är någon som sitter där i. Men vindrutetorkarna åker.
Ja. Okej.
Ja.
Och en annan faktor som var lite så... Jag vet inte riktigt vad jag ska kalla det för. Vad det var. Men något som gjorde mig lite mer nervös kan man väl säga då. Det var ju att jag var enda kvinnan där.
Ja.
Precis.
I panelen för debattörerna så var du den enda kvinnan som var där och du debatterade mot typ så här fem partister.
Precis,
fem
alltså...
av åtta var partister och inte ungdomspolitiker.
Precis, alltså som är liksom, några av dem är till och med riksdagskandidater. Precis. Och jag stod där och gjorde min andra debatt. Och sen också så, som centerpartist så står man ju i mitten oftast. Så där stod jag i mitten. Jag hade en stark lampa som lyste mig i ögonen också, som projektorlampa. Så jag stod där och svettades i mitten, omringade ska jag säga, men omgiven av bara män hela vägen. Samtidigt som jag åkte lite på det kortet. Jag använde det lite grann.
Ja.
Och jag är ändå absolut att det finns utvecklingspotential. Men just den debatten så är jag ändå ganska nöjd. Med tanke på att det var min andra debatt.
Ja, det tycker jag att du ska vara.
Precis. Highlights från den här debatten måste ju ha varit...
Feministfrågan. Alltså den var så klockren. För att grejen är att under hela den här valrörelsen har jag, varenda skoldebatt har jag varit så här, snälla kan någon bara fråga efter en handuppräckning på vilka som kan kalla sig för feminister i den här panelen. För att det visar så tydligt vart folk står och vad folk tycker och tänker.
Verkligen.
Om jämställdhetsfrågan.
Precis.
Vad är det för parti man röstar på när man röstar på SD? Liksom.
Ja.
Eller vad är det? Och det är så här, obviously
så här, det är ingen chockerande faktor att det är liksom så här att SD inte räcker upp handen när man
Nej.
Frågar det.
Men när det kommer till kritan så är det ganska intressant att se hur de agerar.
Mm.
Och det var ju det som var så intressant. Frågan lad hand upp om du är feminist och gärna varför.
Förklara varför slash varför inte liksom.
Ja men precis. Ja. Och jag liksom på en gång upp med handen för att det är en självklarhet.
Mm.
Och alla andra också upp med handen. Förutom Moderaterna som säger, som man hör, jag vet inte om det hörs ut i publiken, men jag hör i alla fall att han säger så här. Ja, men det beror på hur man definierar feminism. Och redan där.
Ja, men det har vi ju pratat om i vårt första avsnitt.
Ja, men precis.
Att man skiljer på feminism och jämställdhet, det visar bara att du är okunnig, precis, opoläst och IQ-sverigedemokrat.
Precis, ärligt. Och redan där började det liksom klia lite i mig.
Ja.
Och sen har vi då SD, Daniel Lönn.
Mm. Ja, Alta. Alta.
Och då har vi SD, Daniel Lönn, som väljer att inte räcka upp handen. Alltså då inte klassa sig som feminist. Och förklaringen från han då, för att, eftersom han fick förklara. Det, alltså förklaringen varför han inte räcker upp handen är alltså att han vill inte de vill inte jobba med etiketter. De vill liksom inte säga att de är feminister.
De vill inte säga.
Men de jobbar med jämställdhet, men de är inte feminister.
Mm. Det är precis som att de inte vill kalla sig själva för rasister, men deras politik är literally rasistisk.
Precis. Lite. Så när det kom till mig, och det var min tur att liksom få säga min sak, jag bara la den, om man får uttrycka det så. Nej men alltså,
ja.
jag säger något i stil med. Feminism handlar om att se patriarkala strukturer och kämpa emot dem. Och det gör jag och det gör vi. Och sen säger jag också så här, att ni inte kan kalla er för feminister.
Ni som i SD och M.
Precis, då syftar jag på SD och M. Att ni inte kan kalla er för feminister, det tycker jag är löjligt, säger jag.
Mm, för att det är det. Det är så löjligt.
Och det var liksom de känslorna.
Att man hakar sig upp och sånt. Och det beror på hur man definierar det. Alltså nej, det är så löjligt.
Det finns en definition.
Precis. Det finns en definition. Mm. Det finns ingen, det är liksom, det är ingenting, det är liksom ingen tolkningsgrej.
Nej, precis. Utan det är liksom, antingen är du feminist eller så är du inte det.
Mm.
Och säg då inte att du jobbar för jämställdhet men inte kallar dig för feminist.
Mm. För det är så vi, okej. Men så här, jag är helt fin med att du som SD-are säger att du inte är feminist. Det är fint, ja. Men kom inte att försöka rättfärdiga att du Nej. Fortfarande jobbar för jämställdhet. Nej, det gör du inte. Är du inte feminist så arbetar du inte för jämställdhet. Du skiter i kvinnor,
mm.
du skiter i patriarkatet, du skiter i att kvinnor har det sämre på så många Precis. Sätt. Både i Sverige och i hela världen.
Ja.
Och det är liksom att du, alltså för det var ju också en grej, att det är såhär, patriarkala strukturer finns inte i Sverige.
Vi Precis, behöver för inte jag fick ha ju ett svar. Jag fick ju ett svar från Daniel SD ändå,
mm.
på det här jag sa. Och han säger då någonting. Och det här med patriarkala strukturer och patriarkatet, det finns ju inte i Sverige. Utan jag tycker att vi ska jobba med patriarkatet ute, jag vet inte exakt vad han säger, men ute bortåt liksom. Att det här är ett...
Där det behövs.
Där det behövs, att det här är ett invandrat problem. Och det är inte sant. Jag
kommer och vänder på en fråga för att göra det till ett importerat problem. Det är inte ett importerat problem.
Nej,
feminism behövs i hela världen.
Precis.
Det är här som gör mig så fruktansvärt irriterad. Och också att han som SD-are försöker påstå att han bryr sig om människor utanför Sverige. Vet du vad, det gör han inte.
Nej.
Ingen SD-are bryr sig om någon annan än Sverige, svensken, den vita mannen som sitter i sin äckliga jävla kostym. Jag skiter i. Alltså, nej men alltså, det är så bullshit att han såhär, bryr sig om kvinnorna utanför Sverige. Nej, det gör du inte. Du gör inte det. Du vill inte ens ta hit dem.
Det är bara en bortförklaring för att inte behöva bry sig om dina svenska kvinnor.
Precis.
Och det här med att liksom patriarkatet ska vara ett invandrars problem. Det är bara att kolla i historien hur kvinnor har blivit behandlade av svenska män.
Nej men alltså det är verkligen, det är inte svårt. Det är inte svårt. Och det här jag menar med IQ-sverigedemokrat. Ja. Det är inte svårt att kolla upp statistik. Att kolla upp fakta. Det här är liksom, det här är ingenting vi hittar på.
Kvinnor har blivit slagna av sina män i evigheter.
Ja.
Det är inget hittepå.
Nej.
Och det är inget invandrat problem. Nej. Det är inget hitkommet problem.
Nej.
Utan det här har funnits sen start!
Sen start!
Sen dag ett!
Ja, kvinnor har alltid varit underordnade, de har alltid blivit behandlade som skit. Och att sitta och uttrycka sig så här, det är att spotta varenda kvinna i ansiktet. Och hoppas han är ensam resten av sitt liv. Alltså jag orkar inte. Nej men sånt där, jag kräks. Ja. Jag kräks, jag tycker synd om kvinnan som kommer behöva vara med den här mannen. Mm. På män som beter sig så här, jag tycker synd om varenda kvinna som tror att det här är livet man behöver leva.
Mm. Jo, och jag svarar ju också lite på det här. Och jag säger verkligen så här, att allt jag har att säga, det är att så här, jo, patriarkatet finns. Visst. Här i Sverige. För han säger det också, att kvinnor och män föds med samma rättigheter i Sverige. Eller whatever liksom. Lika värda, eller whatever. Och jag säger att nej, det är inte så. Patriarkatet finns. Och det syns ganska tydligt med tanke på att jag är den enda kvinnan som står här idag.
Mm.
Och syftar på att jag är den enda liksom i panelen som är kvinna.
Mm.
Och jag tycker att det är väldigt tydligt.
Mm.
Jag står där som ensam kvinnlig politiker. Är inte det tydligt nog? Vad har det att göra med då?
Nej, men det var också så bra. För att jag har väntat på den här feministfrågan. Men det är också så här: everyone who is trying to fuck. För att grejen var såhär, jag visste att Klara står där uppe. Everyone who is trying to go against you, fuck with you. De kommer fucking gå sönder. För att det här är Klaras hemmaplan.
Ja.
Jag satt och jag var verkligen såhär, Klara kommer... slakta! De kommer slakta de här vuxna männen! De kommer gå hem och gråta efteråt. Alltså så.
Det gjorde ju KD-aren. Det syns, jag märkte inte det.
Men han gråter. Han kallar sig för feminist.
Ja, han gråter
ändå. Du attackerar inte ens honom, nej, men han gråter ändå.
Och jag märkte inte ens det. Men det syns för att Lina filmade. Och det syns så tydligt på videon hur han verkligen gråter.
Ja.
När jag säger det. Och jag syftar inte ens på han. Men vet du vad? Om han vill ta åt sig, om han känner att han behöver det.
Mm. Det är hans problem.
You're welcome. Alltså, kör hårt om du känner att du behöver ta åt dig.
Ja, ta den här stöveln i ansiktet.
Ja, men gör det.
Den. Varsågod.
Ja, lite så.
Tar du illa upp, vet du vad? Då är det för att du behöver ändra ditt beteende, ändra ditt synsätt.
Mm.
Det här var alltså våran valspurt.
Ja.
Den var väldigt intensiv. Ja. Och det var väldigt mycket, men...
mycket känslor, så det var lite skönt att prata ut om det.
Precis. Det är mycket ilska, mycket tårar, ja. Det är mycket kaos kring det.
Mycket skratt.
Men också mycket skratt.
Mycket glädje.
Alltså det är mycket bra grejer också.
Ja.
Absolut. Men ja, det är mycket som gör att det märks liksom att... jag tycker att valspurten har mycket visat varför vi är aktiva, varför vi gör det vi gör.
Ja.
För just det här med ilskan och sorgen och allt det där, det är liksom, det driver en framåt. Det är så här, okej, men att det, just det här med hatet och hotet, att det är verkligen så här, det är värt att jag gör det här.
Ja.
Och jag står upp för det här och bryr mig.
Och det blir ju på så många plan, tycker jag att vi har kommit fram till, att det är så på så många plan blir så tydligt att det behövs det vi gör.
Mm. Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Feministfitta med Lina och Klara.
Valspecial.
Ja, det här var valspurten. I nästa avsnitt kommer vi att prata om valet.
Missa inte det, hörni.
Hejdå.
Hejdå.